Ingen som går säker för det där har man ju läst Bibeln och märkt att när Paulus predikar somnar en del och dör som man vill undvika. Jag heter Anders Olin. Jag blev frälst kristen på en typ konferens men i Helsingfors när jag var 18 år gammal. Och när jag blev kristen så fick jag ganska snabbt för mig att jag ville börja predika. Jag hade tre drömmar. Jag är en ganska enkel man. Tre drömmar var jag vill predika. Det var här på en Easter, det var i Helsingfors på den där konferensen som förr när dinosaurierna levde fanns då där. Och så var det i Livets ord, jag väntar ännu på förfrågan från Livets ord. Förra julen fick jag en present av min syster som jag aldrig har vågat använda. Men i kväll tänkte jag ta ett steg i tro och sätta på den här tröjan. Och sen när jag började lite se på den så tänkte jag måste nog ta fast den här dragkedjan. För den, jag ser att det kan ha bara två effekter med människor. Det ena är att ingen någonsin vågar bli pastor. För ni sett vad det står här. Trodan, det kanske någon har, och bön. Och sen står det någonting som inte känner igen mig med, alltid tillgänglig. Det var Benjamins del och... Det var nog allt möjligt. Jag tror. Antingen så tror ni att jag är världens mest högmodiga pastor som finns på jorden. Som tycker att jag är allt det här. Eller så vågar du aldrig bli pastor. Så jag tror vi stänger det här ett tag och fokuserar på Jesus istället. Nu ska jag läsa ett ord från Matteus 8. Och det står så här. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. Det kom då fram och väckte honom och sade, Herre, rädda oss, vi går under. Han sade till dem, varför är ni rädda så lite tro ni har? Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön. Och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sade, vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. Den första på något sätt, gudomliga erfarenheten lärjungarna fick av Jesus. Där man riktigt började fundera, vad har de att göras med? Och jag skulle ha lite vilja tala om stormar som du oundvikligen kan möta på under din livsvandring. Och min första punkt jag skulle bara slå fast som är ganska viktig, för jag märkte under mina 27 år som predikant att folk missförstår väldigt ofta vad det kristna livet handlar om. Och därför tror jag det är bra att du förstår den här första punkten som jag har sagt, att våra stormar ska inte och bör inte tolkas som att du gör något fel. Jag vet inte om du har upplevt någon storm. Ni kanske bara har det där stilla briser i Nyland och varifrån du finns. Men här i Vasa, det blåser upp lite till storm ibland. Och för min del så tycker jag att en av kristendomen och kyrkornas största fel, rent teologiskt, har legat i att ibland har man hört det här. Att när människor lider, när det går illa för folk, folk blir deprimerade, någon får hemska sjukdomar, så börjar man direkt fram de här andliga glasögonen och försöka hitta fel som människor har gjort. Och så får man det här andliga traumat. Var det min dotter? Jag trodde inte att hon var här, men jag tror inte att hon är. Så får du, låt oss säga nu att någonting jobbigt händer dig. Och så kommer någon och säger fram till dig att det är nog, du har någon dold synd i din garderob. Det är därför som du lider. Därför är det sunt och viktigt för dig att förstå den här texten. Att vad har hänt och vad hände? Jo, lärjungarna, vad gjorde de? Har ni redan somnat? Vad gjorde lärjungarna? Någon hörde väl på när jag sa versen just. Lärjungarna, ingen hörde, men lärjungarna följde efter Jesus. Det står ju så. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Så enda orsaken varför lärjungarna råkade ut för den här stormen, det var ju enbart för att de följde Jesus. Och där får jag då för mig som en gammal gubbe, ung i själen, att ibland kommer de här stormarna mot oss enbart för att vi gör, lyssna, enbart för att vi gör det rätta. För lärjungarna gjorde inget fel. När Jesus kallade dem så sa han, följ mig. Matteus och Petrus och Andreas och hela paketet. Så det de gjorde, de lydde Jesus och resultatet blev värsta stormen. Hur är det med martyrerna? Vissa teologer menar att ända upp till 11 av Jesu apostlar led martyrdöd. Hur är det med kyrkofäderna? Irenus och allt vad de heter. Justus martyr, han heter ju så till och med att man kan gissa rik med honom. Alltså, många har ju lidit och fått betala ett pris för att de följde Jesus. Därför tror jag det är viktigt att du inte får några tankar om det händer en storm. Om du får en liten dålig, ska säga en ångestattack någon gång och du fattar inte vad som händer. Stormarna drabbar oss och vi ska inte tolka dem som att vi gör någonting fel precis hela tiden. Många av mina stora förebilder har stora ärr i både själ och kropp på grund av att det oväntade, tragiska har drabbat dem. Vi ska inte vara för snabba med att döma varandra bara för att lidande har drabbat dem. Några av de finaste människor jag känner som fått uppleva de här stormarna. Och man skulle ibland vilja bara lyfta ut dem ur stormen. För de förtjänar så mycket bättre. Jag själv har fått min beskärda del av stormar under mina 27 år med Jesus. Och den lilla historien jag vill ta med er med idag, det är den sjukdomen som jag drabbades av när jag var 26 år gammal. En sjukdomsbild som heter något konstigt ord som heter en trigeminusneuralgi. Som en ganska tuff nervsjukdom. Ganska lite att underdriva. För det sägs, läkarna sa att det är den svåraste smärta, bland det svåraste smärta en människa kan få uppleva. Den där sjukdomen kom till mig. Vad den gjorde är att det kändes som att de tog en rostig motorsåg och sågade genom huvudet. Ursäkta den groteska bilden, men det var så det kändes. Vad hade jag gjort? Vad hade jag försökt göra i 8 år? Jo, jag hade försökt följa Jesus. Jag satt idag på lunch med en av mina käraste bröder. Och vi har alltid lite djupa filosofiska, teologiska funderingar. Och jag sa det åt honom, jag har inte gjort så mycket rätt i mitt liv, men jag har försökt åtminstone att älska Jesus varje dag. Och det hade jag också gjort, den här sjukdomsbilden drabbade mig. Och människor och jag själv kommer med lösningar väldigt snabbt. Han har läst om Jobb. Han tappar ju både barn och åsnor och kameler. Och så kommer hans vänner och ägnar 30 kapitel åt att hitta vad han har gjort för fel. Det är inte det man behöver när man är där och tycker synd om sig själv. Vi kommer till vad vi behöver. Men gjorde sjukdomen mig till en sämre människa, en sämre kristen? Nej, för omständigheterna sätter inte ett människans värde. För skulle det vara så, skulle vi alla komma till korta. Nummer 2. Och det händer oss ibland att det känns som att Gud är långt bort. Har du någon gång upplevt att det känns som att Gud är långt bort? Ingen vågt upp en sån hand, men ta nog upp allihop ändå. För det som jag finner fascinerande, förstår nu den kronologiska berättelseformen. Det är att de följde Jesus, de hamnar i en storm och Jesus tar en tupplur. Jag tycker det är en ganska fascinerande förmåga. Jag menar, det blåser lite bris och jag vaknade hemma när en björk 500 meter bort knarrar. Men Jesus uppfinner då livshistoriens första vattensäng och tar värsta tuppluren där och sover. Mitt i stormen så sover Jesus. Och det känns ju så ibland. När ångest råder. När det är mörkt och dystert. När man läser nyheterna, det är både krig och det är dyr olja och det är katastrof efter katastrof efter katastrof. Så kan man ju bara fråga sig, men var är du Gud? Sover du? Jag minns själv en vinterdag. Då jag hade kanske den mest kraftiga sjukdomsattacken under hela de här åren. Och jag låg hemma i Vörögatan där uppe några hundra meter bort där vi har en lägenhet. Och jag bara vred mig i smärta. Och jag ropade ut smärtan och stängde dörren så inte frun behövde se det. Och jag tyckte synd om grannarna som behövde höra det. Och jag vrider och väntar bara på att smärtan ska gå över. Oftast var det bara att vänta ut den. Inga rop och inga suckar tycktes bromsa upp den. Och under dessa svåra sjukdomsattacker så upplevde åtminstone jag ur ett emotionellt, känslomässigt perspektiv att Gud var långt borta och lyssna. Det kändes till och med att han inte brydde sig. Och det är inte så farligt att du känner så ibland. Vi är människor. Och Gud känner oss, han har ju skapat oss. Och han vet hur vi har det. Gud klarar nog av oss. Tänk på det. Dina föräldrar klarar ju av dig. Hoppas jag. För vissa perioder då du önskar att Gud skulle ha sagt en enda mening eller gjort en enda gärning för att hjälpa dig, men du tyckte inte att han gjorde det. Och det är naturligt, och varje människa av oss tror jag kommer gå igenom detta förr eller senare. Faktum är, och lyssna, det tycker jag är lite speciell erfarenhet för mig, att jag kände av Gud under mina svåra år, främst genom andra människors osjälviska omsorg. För mina egna känslor och tankar var paralyserade av smärta. Så kom bröder och syskon och systrar till mig, uppmuntrade mig, talade tro, bar mig. Och det också var en lärdom för mig, att jag kan lära känna Gud, lyssna, genom andra människor. Att jag kan komma närmare Gud genom andra människor, likt den lame människan som firades ner genom takbalken. Ibland behöver andra människor som bär oss till Jesus när våra egna krafter sinar. Bibeln säger ju, bär varandras bördor så uppfyller vi Jesu Kristi lag. Men vi ska gå snart från moll till dur, så jag vill gå vidare till punkt 3 av de få punkter jag har. Och det är att vår största utmaning är inte stormen, utan vad vi gör med den. Lärjungarna reagerar på samma sätt som du och jag skulle göra. De blir förskräckta och rädda. De, liksom vi möter en svår situation. Och den naturliga sådana reflexen i oss, det är oftast lite panik. Och det är lite rädsla. Oftast vill man springa iväg någonstans. Johannes säger ett ganska provocerande ord i första Johannes brev kapitel 4. Minns jag inte om det är vers 18, men jag tror det. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut all form av rädsla. Och jag då, som lite emotionellt vrak som jag ibland klassificerar mig själv som, kan ju bli lite arg på Johannes. Har du någon gång varit arg på Johannes? Känner du någon Johannes som du kan vara arg på? För jag då där hemma läser den texten och är mitt i någon svår kamp och stormen och smärtan. Och man vill på något sätt utöva lite andlig skuggboxning mot Johannes. Att hur kan han skriva en sån vers när jag är mitt i ett helvete, så som det upplevs? Ändå skriver han så. Och när jag har haft det som värst har det varit ibland svårt att hålla med Johannes. Jag var arg på när jag ville skicka vägen på en andlig katapult till Jupiter. Det kan vara att hålla med om sig själv där, tänker jag då. För jag har funnit att det svåra med själva stormen är inte stormen, utan hur jag hanterar stormen. Den fysiska kampen var svår i samband med min sjukdom, men den mentala kampen var betydligt större. Eftersom tankarna sa åt mig att smärtan aldrig skulle försvinna. Det var nämligen en obotlig sjukdom. Faktum är att den största dödsorsaken av den här sjukdomen är självmord. På grund av att människor förr eller senare ger upp hoppet. Jag pratar med många människor som kämpar med det ena och det andra. Och det är många jobbiga saker. Vi lever i en fallen värld. Och jag har funnit att många gånger har kampen legat i en rädsla och en oro inför framtiden. Så känner du rädd och du är nervös för morgondagen. Man kan ju vara lite så små, snabbt irriterad på Jesus om man vill också. För han säger också, oroa er inte för morgondagen. Och var dag har nog av sin egen plåga. Så har vi en kamp, har du en kamp, så det är naturligt. Du är fortfarande en människa. Och vad vi bör göra i det här då, det är att lite gör som lärjungar gjorde mitt i stormen. Jag tycker det är lite modigt av lärjungar. De väckte Jesus. Fokuset för dem ändå, det var inte att låta stormen då styra hela deras varelse och alla deras känslor, utan de vänder fokuset till Jesus. Och sa, Herre, rädda oss, vi går under. Och så var det intressant att se hur reagerar Jesus när han väcks mitt i en storm. Han följer sig, var det kaffe? För utmaningen ibland är inte stormen utan vad du och jag gör med den. Och vad vi bör göra är att vi ska vända oss till Jesus och be honom göra någonting åt saken. Lärjungarna vände sig till honom trots att det innebar att lyssna. Jag säger bara tre bra saker ikväll. Och varför jag alltså har inte planerat bättre predikan än så. Men trots att det innebar att det visade sin sanna, ynkliga ofullkomlighet inför fullkomligheten. En ganska avancerad mening. Men att komma till Jesus ibland mitt i stormen. Det är att visa världen och Jesus hur beroende du är av honom. Att du klarar det inte själv. Djävulens frestelse till människan låg egentligen i att människan skulle klara sig själv. Lyssna, det är en ganska viktig sak som du kanske inte har tänkt på när du läser första Mosebok kapitel 3. Djävulen sa till människan, du ska bli som Gud. Det vill säga, du behöver inte Gud. Du klarar dig själv. Och den meningen bullrar djävulen på fortfarande många tusen år senare, också in i ditt öra. Du klarar dig själv. Du ska klara dig själv. Om inte du klarar dig själv är du värdelös. Men Gud vet, och egentligen vet du också det om du tänker riktigt efter din hjärtegrop. Att du klarar inte dig själv. Du behöver Jesus. 4. Stormarna slår många gånger till oss med oro, otro och rädsla. Här tänker jag då att när man en gång har fått väcka Jesus och de har nu tagit sig fram till honom, att han skulle kunna komma med lite tröst. Sätta på en sån fin, härlig segerton från 74. Ingen av er var med på den tiden, men de var härliga. Och de är härliga, de nya sångerna också. Men det är inte det Jesus gör. För istället för att ge dem tröst så kommer det en förmaning. Och det kommer jag tycka, men vad är det för konstig Jesus? Varför, när ett nyväckt tillstånd så säger Jesus att varför är ni rädda? Jag undrar varför, när det stormar och när det stormar runt omkring. Och det är nästan så att båten gör en loop. Så mycket stormar. Alltså det var inte en båt, det var snart en ubåt. Alltså det var full fart. Och mitt i den där stormen, och trots att de är erfarna fiskare och professionella till yrket, så är de livrädda och tror att nu dör vi. Och mitt i den här stormen så börjar Jesus hålla en tillrättavisande undervisning till lärjungar. Att varför är ni rädda? Undrar varför vi är rädda att vi håller på och dör här. Varför tror ni Jesus säger det här? Viktigaste ordet är det tredje sista. Så lite tro ni har. Det grekiska ordet tro, pistes, som egentligen betyder att lita på, förtrösta, luta sig mot någon. Så vad Jesus gör, det är: varför ser ni på stormen och inte på mig? Varför låter ni stormarna styra era känslor, tankar och liv istället för att komma till mig? Jesus ville lära dem att sätta sin tro till Gud. För att genom tron på Gud kommer en trygghet som säger, lyssna, kommer andra bra saker. Som säger att framtiden kommer att bli bra. Jag menar, skulle Jesus slängt ut en andlig livbåt och de ska guppa på det. Ja, det ska vara härligt och fint, men det kanske inte skulle ha hjälpt dem nästa gång stormen kommer. Istället så vill Jesus lära dem någonting som de har nytta av resten av livet. Tänk då på att denna stund, eller är det inte alltid så, ska vi säga, att alltid att stormen försvinner när vi har att göra som Jesus. Stormen kan fortsätta. Jag menar, när Jesus talar så pågick ju stormen. Vi behöver förstå det. Kom ihåg också Jesus i Getsemane den här skärtorsdagen. Vet ni att Jesus bad en bön som han inte fick bönesvar på? Tänk att Jesus bad sådana bön. När Jesus bad, Herre, om möjligt, ta denna kalkbägare ifrån mig. Men ske inte min vilja, utan ske din. Så Jesus, inte ens han undgick alla stormar. Då kan det hända att även vi kan få vår beskärda del av storm. Men det är någonting fantastiskt av frid som kan komma till oss då vi, lyssna, det är så bra, då vi mitt i stormen vänder oss till Gud. Inte begränsat som en känsla, utan en inre övertygelse om att Gud är med dig. Romarbrevet 8:31. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han har lovat vara med oss alla dagar in till tidens in. Och nu kommer vi snart att landa in i det crescendot när man gör vågen och sånt. Och punkt 5. För det finns inga stormar som inte Jesus kan stilla. Mitt i den här stormen så ställer sig Jesus upp. Han har ju lite balansgång där också, för det är lite full fart där fortfarande. Han har gjort dagens ordpyramid. Ingen gör väl sånt. Jag gör dem. Dagens ordpyramid. Fanns ordet akrobat med där. Men mitt i denna akrobatiska storm så ställer sig Jesus upp. Och så står det att han talade strängt till vindarna och till sjön. Och det är väldigt viktigt för dig att göra en skillnad på när Jesus talar strängt. För han talar inte strängt till människorna. Han talar till omständigheterna. Gud vill tala strängt i dina stormar. 8 mars 2008 hade jag haft en enorm, jag har haft den här sjukdomen i 2,5 år ungefär. Och det var elände och då kampo och tufft. Och jag såg ingen framtid överhuvudtaget. Jag hade frågat mina profetvänner och de var alla tysta. När man en gång vill att de ska säga någonting, då är de tysta. När man inte vill höra av dem, då knackar de på dörren. Vi har alla såna vänner. Den kvällen somnade jag. Jag var i bön och jag var i tårar. 8 mars. så vaknar jag när klockan på mitt digitala ur klocka visar 00:30. Och jag kan lära er lite, ni som inte från Vasa, att i mars, 8 februari, så det är vanligtvis inte så ljust 00:30 i Vasa, utan det är kolsvart. Men jag vaknar då av att mitt rum, mitt sovrum, är helt upplyst. Jag har aldrig sett ett sånt ljust ljus, förutom en gång när den synen var himla med en annan historia. Men jag har aldrig sett ett sånt upplyst ljus någonsin i mitt liv. Och när jag vaknar till liv och jag upplever det ljuset, så är det som att Herren själv har stigit in i sovrummet där på Långviksgatan 23. Och all ångest, all rädsla, all panik. Det var som att en sekund så sköljde allting bort sig. Och så hör man den här rösten från den heliga ande som säger till mig: Anders, vi går tillsammans igenom det här. Och jag ligger förundrad och förstår inte riktigt så mycket. Men en sak vet jag, att jag vet att jag vet. Nu var Jesus här och nu talade han till min storm. Följande morgon ska jag till neurologen. De har drömt om mitt huvud, kolla om IQ var över eller under 70. Och lite andra saker också. Och så kom jag in till neurologen. Men jag var så upp i varv, klockan 8:00 ska jag till neurologen. Men jag var så upp i varv av den här nattliga erfarenheten av den heliga anden. Så jag hoppade in där och hon såg på mig lite dystert och såg på mig med förvånande ögon, för jag var så upp i varv. Och sa hon, vi har hittat tre saker i huvudet, sa jag. Det var mer än jag trodde. Det är positivt, tänker jag. Nej. Vi har hittat tre sjukdomar i ditt huvud. Du har den här, de bekräftar den här trigeminus grejen. De hittade någon växt på hypofysen som de trodde höll på att växa och hade sig, och så hade de det var nog kristallar ur också på köpet. Va? Hela paketet. Men när jag hör de här stormarna som slår mot mitt ansikte och säger till mig: Anders, sitt liv är kört. Nu blir det ingenting av dig. Jag bara till upp. Så hörde inte de orden längre. För jag hörde en röst som talade långt högre än mina stormar. Jag hörde Jesus som sa: Anders, vi går tillsammans igenom det här. Och kom ihåg det, kära vän. Att det finns ingen storm där inte Jesu röst talar hårdare och högre. Med fler och mer intensiva decibel. Ett år senare predikar jag här, en maj månad. Och jag är en sån där sorgsen predikant, för jag får så lite uppmuntran när jag predikar. Så jag hade predikat, och efter att predika kvart kom en gammal hederlig dam gående mot mig. Och jag blir så glad när hon kommer mot mig, för jag tänker, nu har jag försenat det här, nu ska jag få en riktig uppmuntran att jag predikar bra. Anne-Marie Herrgård heter hon, bor hos Jesus idag. Och så kommer hon till mig. Vi behöver någon som hjälper mig där. Anders, kom. Du får vara jag, du har ju samma namn. Står där. Nu ska du få en riktigt fin uppmaning, du tror det alltså. Och så kommer jag, Anne-Marie Herrgård, hon har ganska kortväxt. Det ska inte du ha någon mer. Tack, det var fina insats. Inga böner. Inga sådär shakabaka. Ingen eld från himlen, inga änglakörer. Hon sa den meningen och gick bort. Men faktum är att efter det där krokiga fingret som rörde min panna, så blev jag helad från den där sjukdomen. Och de har röntgat mig två gånger efteråt också för att få det bevisat. Jag vill säga det till dig, att det finns inga stormar som inte Jesus kan stilla. Inga stormar. Och det slutar allt i sista punkten. Säger bara några ord innan jag går ner. att Gud kan använda alla våra stormar för att lära oss att lita, förtrösta och tro på honom ännu mer. Lärjungarna såg när deras storm stillade och de blev förundrade och sa: vem är han? Om inte din fundering när du far härifrån, så har inte vi nått våra drömmars mål med den här konferensen. Vår dröm är att Jesus ska bli ännu större i ditt liv. Så du får bli förundrad över att du har en Jesus som kan stilla varenda storm. Som bryr sig om det. Johannes 15, älskade kapitlet, det står att han kallar oss vid namn. Han känner sina får och han kallar oss vid namn. Annars ställe står det att han räknar våra hårstrån. Ibland är det svårare, ibland är det lättare med den räkningen. Men du har en personlig Jesus. Och min bön de här veckorna när jag bett för det här, att Jesus ska få stilla dina stormar. Jesus kan ställa sig upp och tala strängt. Han talar inte strängt till dig, han talar strängt till stormen runt omkring dig.